Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Cash is queen. You know what I mean. Cash is queen. You know what I mean. Cash is queen. Cash is queen.
Hej och välkommen till Giggles med Wiggles, en podcast med mig, Becky Wiggles. I denna veckas avsnitt så gästas vi av en människa som jag verkligen ser upp till. The one and only artisten och för detta strippan. Välkommen hit, Jasmine Cara!
Åh, tack kära, skål!
Skål! Nej men alltså, du förstår inte hur mycket jag har sett fram emot det här.
Nej men du, alltså, likewise, du förstår inte vilket fan jag är av dig. Alltså, jag älskar dig. Alltså, hela din personlighet, allt du gör och allt du står för, hur äkta du är. Ja.
Nej men alltså,
it's a big honor, på riktigt.
Nej men det är en ära att ha dig här. Alltså, du vet att så här, när jag startade den här podden, jag skulle göra så här, alltså du vet, så så här, skulle jag skriva upp gäster liksom. Så hade jag verkligen en lista med så här, det här är gäster som jag ska bjuda in, och så hade jag så här lite så drömlista. Drömgästerna. Du var med på den listan, I swear. Så det här är typ såhär, jag bara, oh my god. Jag såhär, första bocken på en av mina drömgäster.
Gullig.
Ja, 100%. Så likewise, I'm a fan. Alltså verkligen. Så, oh, men tack så mycket för att du kom hit.
Ja, tack för att du kom. Alltså vad kul att du är i Stockholm också. Äntligen.
Äntligen, ja.
Tiden.
Nej men alltså, du är världens finaste människa. För jag är verkligen så här, du är en sån person som jag liksom, alltså, jag menar, du är ju ändå så kändis på riktigt. Jag är bara så influencer.
Nej.
Jag förstår det, men jag kommer ju så här ihåg att jag har sett dig på tv och det hela den grejen. Och sen när jag bara så här fick reda på, för jag vet att jag satt med min producent och bara så här, du vet Jasmine Cara. Han bara, ja. Jag bara, nej men alltså, det är så att hon är strippa. She's one of us. She's one of us. Ja, verkligen.
Vår
absis. Men alltså, hur har det varit för nu? Du släppte ju den här boken när du basically kom ut med hela den här grejen.
Mm.
Den mörka scenen. Mitt hemliga dubbelliv. Den har varit ute typ ett år nu.
Mm, eller hur? Ja.
Alltså, det är ju så modigt. Måste jag bara säga, först och främst.
Men det är sant.
Alltså, ja. Ja. Men det är ni, alltså, inte ens i närheten. Alltså, så utlämnande den är, liksom. Hur har det känts nu, alltså efter ett år? Nu har det gått typ ett år sedan liksom folk vet. Hur har det varit?
Ja, alltså nu känns det ju mycket bättre. I början var det ju läskigt. Alltså. Men samtidigt så var jag så himla trött på att gå runt och låtsas hela tiden. Så jag kände verkligen så här, men, och jag tänkte så här, men alla kommer hata mig när jag kommer ut med den här storyn. Det var liksom det, jag trodde i alla fall att det skulle bli så. Jag var beredd på att få mycket hat och sånt innan, men det gick mycket bättre än jag hade förväntat mig. Så det var mycket, vad ska jag säga, det var väldigt mycket förvåning. Alltså många som man var helt säker på att de här kommer försvinna ur ens liv. Mm. De blev ju liksom som kanske ännu närmare än. Och de som man trodde var jättetajta kanske försvann mer och så här. Så att det var ju väldigt lärorikt. Ja. Mm. Och så, men det var också väldigt skönt att bara få lägga alla korten på borden och så här, ja, säkert och livet liksom. Ja, du vet, och sluta låtsas hela tiden.
Det är ju verkligen som att man är i garderoben. Alltså,
ja, 100%.
Alltså,
exakt.
Jag kan inte ens tänka mig, för jag jobbade typ ett år innan jag berättade för folk, ungefär. Alltså så här, och det var ju jobbigt i sig. Alltså jag vet exakt vad du menar. Alltså att jag kände, här går jag runt och låtsas. Och det känns som man ljuger för, alltså framförallt typ familj, vänner. Men visste typ så här, visste några av dina vänner utanför industrin att du jobbade som strippa?
Jo, några stycken visste ju. Men det var ju inte så många ändå. Och sen, jag behövde ju inte ljuga så mycket för folk heller. För att de flesta trodde ju att så här, du är på tv, du går svinbra, du är rik liksom. Så du vet ju hur det är.
Men det där är så intressant. Alltså för du skriver mycket om det i boken, just att så här, du har liksom make it, eller så you made it som artist. Och sen så folk ser det, att du så här, du är i TV, men du har släppt album och du vet, så här, det går bra för dig på det sättet, men att du inte tjänar några pengar. Och det är något så jävla intressant i det, för det är ju verkligen så, det är likadant folk nu typ, men alltså vadå, du kan väl bara bli influencer istället, varför fortsätter du strippa? Typ, varför gör du inte bara, du kan ju bara vara influencer på fulltid. Och för mig, å ena sidan så älskar jag fortfarande strippa, like I love doing that. Men också så här, fast jag bara, den här podden är det första jag känner, alltså, känner en krona på med min, som influencer. För på grund av vad jag jobbar med och är så öppen med att jag jobbar med, så är det så direkt att samarbeten rullar in. Förstår du vad jag menar? Som det är för andra influencers och så, och företag vill liksom inte sponsra en hora liksom. Kidding.
Girl.
That's what I'm saying.
In one way or another.
Exakt.
Hur länge har du jobbat? Alltså?
Alltså jag är snart inne på 5 år. Så 4,5 typ.
4,5?
Ja,
och bara i Göteborg eller olika?
Alltså jag har främst jobbat i Göteborg, men jag jobbar också i Oslo.
Ja.
Men jag har ju inte rest runt så som du har gjort. Nej. Så jag är jättenyfiken på att höra mer om det. Liksom. Berätta, vart har du jobbat någonstans?
Alltså jag har jobbat i Stockholm, New York. Jag började i New York då.
Mm.
Och sen har jag jobbat i LA, Minnesota och Las Vegas, London och Florida också.
Shit, det är verkligen en lista.
Så jag har varit runt.
Du har varit runt, ja. Vad är favoritstället?
Det var ju definitivt New York. Det var ju inte lika mycket. Alltså jag kan säga att det jag kände bäst var ju i Minnesota. Men där var jag bara 2 veckor, så att... Och det var också pisskallt och inget, alltså jag behövde ju vara någonstans där jag kunde göra musiken. Det var ju mitt största fokus, var ju liksom.
Precis.
Ja, och därför var ju New York bäst, för att där kunde jag ju jobba på dag, alltså jag jobbade dagtid från 12 till 8 oftast, och sen kunde jag gå ut och uppträda på kvällen, så att
shit.
Det var mycket det som gjorde att jag trivdes så bra i New York liksom.
Ja, nej, men jag fattar det. Du känns väldigt du var väl där nyss liksom.
Ja.
Det känns som att du allmänt har väldigt så här kärlek för den stan typ.
Ja, det är också, alltså det påminner mycket om Sverige också på många sätt, just det här blandningen av människor, alltså att det är, ja, alla kulturer, alla länder samlas i ett liksom, så det är ganska på ett sätt inte så amerikansk stad så här.
Nej, om man jämför med resten av USA, 100%. Men om vi tar tillbaka lite och sammanfattar för folk som lyssnar och kollar på det här. Så bara, nu vill vi bara prata om allting samtidigt. Men så du jobbade som strippa i 10 år, right?
Ja, lite drygt.
Lite drygt 10 år. Samtidigt som att du hade en artistkarriär här i Sverige.
För att
försörja din artistkarriär så strippade du.
Ja, exakt. Först och främst.
Ja. Du beskriver ju i din bok väldigt mycket just att det är, så här, det är alltid musiken som är i fokus. Och sen, du började i New York och sen kom du tillbaka till Stockholm, eller hur? Och där, alltså jag var ju väldigt, alltså så här, chockad, illa till mods. Väldigt stark story. Alltså jag tänker att många tänker att det ska vara bättre i Sverige än i USA. Men det var ju verkligen inte så. Kan du berätta lite om hur din upplevelse i Stockholm var?
Ja, alltså jag tänkte ju precis så där i början. Att gud, har jag gått jättebra i New York, då måste det vara ännu mer pengar i Sverige. Liksom för att dricksa man $1, ja, vad är våran liksom närmsta sedan 20, då tänker jag att det blir dubbelt i allting så här. Och att det, ja, men det kändes som att det kommer vara lyxigare och du vet, Sverige är ett jämställt land, kvinnorätter och så här. Men nej, det var en stor chock faktiskt. Och jag vet ju inte hur det är idag nu så här, men det här var ju liksom 2008.
Precis.
Ja, så att det var ju väldigt länge sedan nu. Men nej, det blev en ganska, alltså redan i början när jag kom på arbetsintervjun så kommer jag ihåg att jag fick en så här lite dålig magkänsla. Mm. Liksom, när jag frågade, vad säljer ni lapdances för? Så jag vet inte hur ni gör på er klubb, om ni har lapdances eller...
Ja, vi har privatdanser, alltså vi sitter inte ens i knän.
Ja, ni har,
okay. Så vi är typ table dances.
Table dances,
exakt, men sen så, alltså, vi är ju ovanför och så, men vi sitter inte i knän, så privatdanser.
Mm. Ja, fan, det är fancy shit.
Yeah. Yeah. Nej, men jag tror att det var därför för min del. Jag var ju så chockad, men också dels att jag jobbar i Göteborg, så en helt annan klubb, en annan stad, som funkar väldigt annorlunda. Men sen jag har ju ändå, alltså, jag känner ändå folk som jobbar i Stockholm idag.
Mm.
Och så det har nog hänt mycket med tiden också, tänker jag. Men sen har jag ingen aning hur det ser ut i klubbarna idag, men förhoppningsvis är det mycket bättre.
Jag hoppas det verkligen. Ja.
Men det måste väl också varit så här, du tänkte ju så här, men vi har 20 lappar istället. Alltså det är väldigt annorlunda, alltså strippkultur i USA versus Europa generellt. Ja. Alltså så. Men vad tog de för en lapdance då i Stockholm då?
Och då frågade jag henne och då sa, nej, vi säljer inga lapdances, alltså den här managern då, utan då sa, vi säljer bara privatrum.
Okej. Okay. Mm.
Och så sa hon att de betalar väldigt mycket, alltså de här gästerna betalar väldigt mycket för att gå ner på privatrum, i en källare då.
Mm.
Och du ska inte, behöver inte göra någonting. Alltså du ska dansa och vara sällskap. Det var liksom de instruktionerna man fick. Mm. Liksom. Och det verkade väldigt så här lyxigt. Det såg lyxigt och fint ut liksom.
Mm.
Och jag tänkte, men gud. Och väldigt dyrt sålde de här rummen då. Bara vi fick någon procent. Alltså ganska låg procent. Jag kan inte gå in på detaljer så mycket. Men mellan 10-20% då.
Yeah.
I början tror jag det var 10 och sen blev det 20%.
Ja.
Och det, så det var liksom instruktionerna man fick då. Medans instruktionerna till gästen var ju väldigt annorlunda oftast från den här managern då. Då kunde managern i princip sälja ut den för vad som och säga, ja, men ska du inte ha det lite skönt med henne och liksom du ska ha, hon ska få dig en jätte, alltså lovade ut liksom, du kommer ha en jätteskön stund med den här tjejen. Alltså såna ord som liksom,
ja, men ändå insinuerar något helt annat än att du ska dansa för någon 100%. Och det är också lite så här, men det ger ju lite så här pimpy vibe. Alltså det är liksom, det måste ju vara så det känns om liksom din manager ska stå och sälja in dig och upplevelsen. Förstår du vad jag menar?
Verkligen. Jo, och det var ju verkligen så. Mm. Och jag vet inte hur många gånger man satt med manager och gäst och managern kunde se som att de kunde sitta och pruta om en, liksom bara en sån sak.
Shit.
Att man sitter där och säger, men hur mycket kostar hon? Ja, men då kanske hon säger 3000 spänn för en kvart eller något, jag vet inte.
Mm.
Och så, nej, det är hon inte värd liksom. Och man fick sitta med och liksom så managern hade ju aldrig våran rygg. Och det var nog det som gjorde att, för mig var ju den här tiden i Stockholm var absolut mest traumatisk av allt.
Yep.
Alltså, för jag har ju ändå trivs ganska bra annars med många delar av det här jobbet liksom. Dansa, jag älskar att dansa, tjejerna, du vet. Yes. Alltså, det är ju det bästa liksom. Så, men just med säkerheten och med...
Ja, för jag kan ju verkligen känna, alltså den bilden känner inte jag alls igen mig där jag jobbar. För där, det är just den som, alltså man är, alltså man har ju asiga snubbar som säger saker som man såhär prutar och håller på. Fast, alltså inte mellan managern. Men förstår du, men man bara, men det här kostar det här. Och man bara, men du får det här. Men då kan man ju själv liksom.
Mm.
Men det blir liksom inte en handel på det sättet som ens chef står och gör det. Och jag menar, där jag jobbar har de alltid vår rygg. Och då blir det ju en helt annan känsla. Så det, det är verkligen såhär, ni har alltid rätt.
Liksom. Exakt.
You know what I'm saying. Så alltså en extrem skillnad ändå.
Ja, men liksom, alltså, och även så här att, ja, men gud nej, hon har för små tuttar så här. Ja, men vi har en som har större tuttar. Eller du vet, alltså det var hela tiden där liksom. Så här, men den här kanske du kan ta istället. Och ibland också så här, en annan grej var ju också att många gånger fick ju gästen pengarna tillbaks när man redan hade varit nere.
Ja, det där är det sjukaste.
Ja, för att nej, jag tyckte inte om henne, hon var inte min stil. Ja, men då tar vi någon annan då liksom.
Det är det sjukaste jag hört.
Det är som att, ja, det är som att du köper någonting och sen vill du lämna tillbaks, du var inte nöjd. Alltså det var, ja, det var liksom den mentaliteten väldigt mycket.
Ja, det där är det sjukaste. För så. Det är så här, jag kommer ihåg det var en gång, alltså de ska alltid dra den. Jag vet att det var någon gång, ja men exakt, de vet jag, de försöker bara få sina fucking cash tillbaka. Som det var en gäst som exakt bara, ja, nej men det är Becky, jag la pengar tillbaka. Och hon bara, skojar
du med
mig? Get the fuck out of here. Ja, ja, ja. 100%, 100%. Bara, tråkigt för dig, du får gärna ta en till. Men det är så här,
nej, vad bra.
Ja, 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 exakt, exakt. Så det är väldigt stor skillnad ändå. Men, men du sa ju ändå att, för jag kunde ändå känna, jag blev ändå lite så nervös. För du sa typ bara så här, åh, men jag är fan av dig. Och hit och dit. Och jag bara, men hur kan hon vara det? Ja. Ja, men
det är
just
ju underbart. Det är ju, alltså det är ju solstråle som man bara,
thank you.
Men jag älskar det alltså verkligen.
Ja. Men jag tänkte mer av den anledningen att så här, om när man liksom, när jag har lyssnat på din bok och du liksom berättar om ganska liksom traumatiska saker och typ så här, det här jobbet har fuckat upp mig eller så, förstår du vad jag menar? Och så tänker jag bara, men gud, hon måste ju hata mig. Bara, här går du runt och typ trivs.
Och typ, nej. Nej, och det är det här jag tycker är alltså, så himla nice med dig också. För att du berättar ju verkligen, så här är det. För att det är inte svart eller vitt. Liksom. Och många är så här, och så fort jag berättar om mitt förflutna, då är det så här, åh stackars dig, vad hemskt. Nej, men det är inte, alltså, jag vill ändå vara tydlig med att det här har varit mitt val från dag ett.
Ja.
Jag har velat det här, liksom. Sen såklart att det händer saker som man inte ska behöva ta. Men det är också viktigt att man visar hela spektrumet. Så att det kan gå skitbra, men det här kan också hända. Alltså du vet.
Ja, ja, nej, jag 100%.
Och det tycker jag du också är bra på. Att du säger, men så här är det. Utan att liksom glorifiera, eller vet.
Nej, men exakt.
Ja.
Men vad tyckte du om det här jobbet då? För du, alltså, du gjorde det ändå så pass många år.
Ja, liksom. Jag älskade det. Ja. Alltså, inte i Stockholm kan
nej,
jag säga.
Nej,
men själva liksom att dansa och alltså musik och dansa och liksom tjejerna och, alltså jag kan ju säga att ibland man kan ju verkligen saknat bara att gå till jobbet i omklädningsrummet.
Nej, men snälla.
Omklädningsrummet var ju det bästa
liksom. Ja, alltså konversationerna som sker. Men också typ så här, just det som sker nu, eller till exempel bara sekunder du kom innanför dörren här. Nej, men jag var verkligen bara. Nej, men det känns som man har typ ett band. Det är som att man känner varandra fast man inte gör det.
Ja, verkligen. Ja.
Alltså förstår du vad jag menar? Det är så här, alltså. Ja, verkligen striptease. Alltså det var så gulligt.
Ja, men det är så.
Ja, nej, men 100%. Ja, alltså kvinnorna 100%. Men alltså jag måste fråga en sak. Du får välja saker här om du vill eller inte. Alltså vad är din läggning?
Vad är min läggning? Ja. Vad har jag för läggning? Nej, men jag är väl typ straight. Typ.
Är det så? För att, alltså, jag fick inte den viben.
Jaså?
Nej, alltså du berättade om en kvinna. Och typ bara, hon var så fantastisk. Och jag kan inte glömma henne. Och jag vet inte varför. Och du tatuerade in henne.
Men jag älskar kvinnor.
Ja.
Alltså jag älskar kvinnor. Jag älskar att titta på kvinnor.
Ja. Yeah.
Och jag är intresserad av kvinnor på ett nyfiket plan. Alltså så här. Ja, och det är något
på ett sätt som inte känns straight.
Nej, kanske det. Jag vet inte fan, jag är confused.
Ja, I mean. Man behöver ju inte veta heller. Eller sätta label på det. Men okej, läggning confused.
Nej, men alltså så här, jag kan säga att alltså, det är också någonting jag älskade med det här jobbet. Jag älskar att se kvinnor dansa liksom. Alltså just för att hur de försvinner in i sin, den här världen. Du vet vad jag menar? När man ser någon på scen, då blir man så här, wow. Alltså, jag kan få chills bara av tanken, vet. Och det inspirerade ju min musik väldigt mycket också. Så liksom alla ens låtar som man gjorde då, det var ju liksom från klubben. Så här, typ, mer eller mindre liksom.
Ja, alltså jag har ju typ en låt av dig som jag alltså, älskar. Ta mitt hjärta, eller hur? Ta mitt hjärta.
Ja, okej.
Okay. Exakt. Och jag fick ju så himla, den är ju ändå relativt ny liksom så. Men jag fick ju så himla vibe om att den var så väldigt inspired av strippåren. Är det så?
Kan man säga faktiskt. För den handlar ju om destruktivt, alltså en destruktiv kärlek.
Precis. Egentligen. Och jag antar att när man lyssnar på den så skulle man kunna tolka det som en person. Men jag liksom, av så som du beskrivit liksom din relation till just strippyrket, så kändes, jag tolkade det som att det var liksom till det, men.
Ja, alltså, jo, det är ju kanske så också.
Ja, det behöver inte vara så, jag frågade om det var
jo,
så.
Jo, nej, men det var väldigt mycket så här, alltså, det var en hatkärlek till det här jobbet. Så mm. det är det som också är så här, många säger, men varför stannar du så länge? Så, ja, men det fanns ju också den här kärleken liksom, och den här att jag vill tillbaka, nästan som ett beroende på ett sätt också.
Ja, alltså det är ju verkligen...
Kan du känna?
Ja, nej, men ja. Det är ett beroende.
Så, eller hur?
Alltså, det ja. Är... men det, alltså det är nästan som så här gambling typ.
Ja,
men det här med att man liksom, fast man istället för att sätta tid, så är det typ så här, ja, alltså det finns absolut house fees och så rent ja. Exakt att man betalar för att jobba. Men just att alltså, det är så här, man vet aldrig. Man går
man
in
vet
där
och vet aldrig.
Ja, exakt, man vet aldrig om man kommer hem med minus eller ja. Liksom om man kommer hem med hur mycket som helst.
Och vilka upplevelser.
Och vilka upplevelser ja. Att det alltid händer saker, ja. Att det liksom det jag gör, så det är liksom det här med kickar, alltså,
exakt.
100% att det blir ett beroende. Verkligen.
Ja, och så, man lär ju sig så mycket om människor också. Jag tror det är mycket det som, du är säkert lite så också tror jag, som liksom ja. Drivs mycket av att jag vill förstå. Alltså, ja. Du vet. Och även de värsta som var där, var jag så här, jag var ändå intresserad av att jag vill förstå vad händer i den här personens hjärna. Och liksom,
det är så himla sant. Ja,
ja, man blir liksom så här, det är väldigt många strippor som är extremt empatiska. Mm. Så här, för att man liksom just också, jag vet inte, det kanske
man blir bra människokännare tycker jag. Ja. För att just där vi möter så himla ja. Mycket människor.
Allt.
Ja. Ja, verkligen allt och alla, 100%. Ja, och många av de här gästerna använder ju oss lite som psykologer. Så man blir, ja. Det blir ju typ en del av jobbet. Men sen, jag tänker också för din del, det som jag tyckte var jobbigt att höra om, för just den här grejen, alltså just att du är så liten. Alltså jag är väldigt petit, jag är också jättepetit. Men jag tror att jag har för så grov aura eller något. Jag lockar inte dit. Alltså pedos gillar inte mig.
Är det sant? Nej.
Sjukaste meningen sagt någonsin. Nej. Alltså, men det måste ju varit, alltså, var det mycket sånt? Eller var det liksom...
Ja, men ja, exakt.
Var det liksom hela din klientel? För det fick jag ändå bilden av, men det kan ju inte varit.
Inte hela så där, men det var mycket, alltså, mycket gubbar. Alltså väldigt liksom... Men också så här, folk som gillar, ja, typ som ville ta sönder den liksom, eller för att de så här, ja, men jag vill slänga runt med det, och de kunde liksom säga såna saker, alltså ja, du är som mina elever, alltså mycket lärare hade jag. Ja, och mycket, men även så här korta killar som bara, åh, nu får jag känna mig lång.
Du vet, de, ja, ja, 100% korta killar. Ja, de
också.
Korta killar, jag skojar. Ja. Fast jag brukar alltid ha typ så 9 inches, så
kanske därför du slipper man.
Det är därför jag slipper dem. Det är verkligen så giggles med wiggles petite edition.
Exakt.
Men också så här, alltid älskat ditt hår. Alltså that's so fucking iconic.
Ja, men vad gulligt.
Ja, alltså jag hade ju svartvitt hår ett tag, och jag kanske saknade det jättemycket. Jag hade också så splittat. Ja.
Nej, men du, det kanske jag såg den här intervjun.
Nej, men det var
jag
många.
Blev kär i. Jag bara,
det bara, det... Snälla, berätta när du blev kär i mig. Vadå, vilken intervju?
Nej, men nu ska jag berätta, för det var...
Ja, hur fick du ens reda på min existens liksom?
Ja, för min kompis skickade nämligen en video på dig. Och då, det var någon influencer du pratade med. Alltså du hade någon intervju med någon influencer.
Kan det vara att
ja, det var
Antonija Mandir. Ja, ja.
Och så här, och titta på henne, hur fantastisk hon är, och hur hon pratar så vältaligt liksom. Och jag bara, och jag tänkte så här, men gud vad intressant att se. För jag tror att det här var innan jag släppte boken till och med.
Ja, exakt. Och du bara, och så hon var
Nej, men så såg jag den där intervjun och jag bara, hon är underbar. Vet, man känner när någon är så här genuin och bara är sig själv, du vet. Och det är du, jag tycker du är så fantastisk på dels bara, alltså bara vad den du är, alltså bara den du är räcker liksom.
Nämen.
För att man bara ska känna sig att det är okej, att man får vara som man är. Och för att i end of the day så är det ju liksom, det är det man vill. Alltså även jag som vill med den här boken, att kunna få fler att förstå att så här, du är, det är inget fel på dig alltså.
Nej, men verkligen. Men alltså det är ju verkligen så här, men det är ju verkligen så här en industri som, alltså verkligen här i Sverige, det är så himla hyschishom. Alltså det är alltså, typ alla länder, men det är ändå så här, ja, men den här grejen, alltså jag blir så trött på det så här. Alla ska prata om oss. Och ha en bild och jättemycket åsikter om oss, men det är ingen som frågar någon som faktiskt har varit i yrket.
Exakt.
You know what I'm saying? Så jag tyckte det var så jävla coolt, och speciellt för jag kan inte, alltså jag tror att jag också skrev till dig, för det är tufft att vara offentlig och strippa. Alltså jag är ju det samtidigt, men jag kan inte ens tänka mig hur det måste ha varit för dig att liksom kommit ut med det när du redan varit känd i Sverige i så många år. Liksom. Alltså det är så jävla stort. Nej men förstår du vad jag menar? Jag blev ju känd för att jag pratade om det. Eller ja, inte känd på den nivån, men alltså known för att jag pratade om det. Medan du var ju känd för något helt annat. Och liksom, mm, you know. Ja, det är skitstort
alltså,
verkligen.
Jag tror att det är mycket mer vanligt än vad man tror också. Ja. Alltså Cardi B till exempel.
Ja,
hon jobbar ju på samma klubb som mig i början.
Oh yeah! Va?
Jag bara, jag har träffat henne.
Har du jobbat med Cardi B?
Ja, fast det är inte så här lång tid. Men hon kom ju som 18-åring till våran klubb då i Times Square. Alltså, ja.
Alltså, jag kommer att pussa dina fötter bara för att du andas hennes luft. Ja, snälla. Nej, men...
Ja, visst är hon underbar. Ja.
Nej, men jag älskar henne. Men du måste berätta allt.
Ja.
Minns du att du såg henne eller hade ni en konversation?
Nej, vi har haft konversation. Men det var inte så att vi liksom umgick så, utan det var ju när jag åkte fram och tillbaka till Sverige mycket så. Alltså, det var ju när hon måste ha varit 18. Så kom hon och hennes syster dit, hennes i,
ja, exakt.
Exakt, så hon hette Camilla när hon jobbade på klubben då.
Camilla,
Camilla.
Wow. Men alltså, jag uppfattar ju Cardi som en så här jätte... Alltså också väldigt real person. Väldigt ja, down to earth och sig själv. Så alltså hon är det.
100%. Mm. Alltså hon har inte, i alla fall inte från den Cardi eller Camilla som jag såg då, så tycker jag inte hon har ändrats något. Utan hon är liksom 100% sig själv.
Oh my god.
Ja, jag är så glad för henne för det faktiskt.
Ah, ja, ah, ja. Bara, du får inte förstöra Cardi B för mig nu.
Nej,
men
nej,
oh my god.
Nej, men,
nej, men jag blir så avundsjuk nu. Det är sjukaste jag har hört. Det är sjukaste jag har hört. Men alltså, vad snackar du om? Jag vill höra mer. Jag måste stanna i det här.
Ja, nej, men jag kommer ihåg att det här är väl kanske ett av de så här, mest minnena som jag har av henne. För det var så att vi hade två små scener då på den tiden. Och så var det en tjej som stod på ena sidan och hon stod på den andra.
Ja.
Lilla scenen då, så var det så här, du vet, så här white business man som satt så här bredvid och tittade på den andra tjejen. Och då blev hon skitkär. Men hon var ju så skön, för hon var ju så, I don't have time for that shit, vet så här, hon bara, make it in here and you gonna tip me around. Alltså, det var så grej.
No way.
Och jag bara, wow, liksom. Och jag, men jag blev ändå så här, hon är skön, hon har rätt. Så här, var sitter du här hela tiden?
Ja, ja.
Alltså, du sitter här 5 timmar och inte dricksar någon, liksom.
Nej, men eller hur? Ja, men exakt. Verkligen så här, bara helt ärlig, säger till honom. Oh my god, jag dör.
Hon var så där, och högljudd, liksom.
Ah, ja.
Hon och hennes syster.
Ja, ja, ja. Det är också så här sjukt, så sjukt att jobba som strippa ihop med sin syster. Den är ju också så jävla wild. Men alltså, jag gillar det. Oh my god. Men så här, hur reagerade du så här, när hon slog igenom som Cardi? Alltså,
ja.
För du bara, alltså, hon var först med i typ såhär, vad heter det?
Ja, Love and Hip Hop.
Love and Hip Hop. Var du typ såhär, oh my god, that's Camilla. Eller var liksom, vad är din reaktion?
Nej, alltså det sjuka är att jag såg hennes Instagram. Och då hade hon inte så många, alltså hon hade väl kanske 100 000 följare och sådär, tror jag.
Mm.
Och sen min kompis Alexis som jag jobbade med där, det var hon som skickade, har jag för mig, hennes, någon video när hon pratade. Hon bara, look, she's got famous eller något så här. För jag kände bara igen hennes, den här tatueringen,
ja,
den här påfågeltatueringen.
Ja, precis.
Ja, och sen så, och det var ju liksom innan hon fixat tänderna och allt sådär, alltså.
Ja, ja, ja. You know,
hon var fin innan också,
ja,
men
ja. Gud, ja. Men innan hon fixade allt. Right.
Så jag fick lite så här chock att, wow, det är ju hon. Och sen så gick det bara bättre och bättre. Och då blir man ju jätteglad för hennes skull, alltså.
Ja, men jag tänker så här, du jobbade med henne när hon var så ung, och sen så jobbade du liksom ganska länge. Så så här, dansade du någon gång till hennes musik?
Ja, ja, för 17.
Som every stripper ever. I mean, men ändå, fan vad sjukt. Fan vad härligt.
Ja, så vi var ju väldigt stolta på den klubben, för jag jobbade ju kvar där tills jag slutade. Det var min sista.
Det var liksom din hemklubb, man säger, i New York.
Första och sista liksom.
Ja.
Så vi var ju som en familj där, kan man säga. Och så när hennes låtar spelades ju väldigt ofta, och sen så fort någon bara, ja, men har inte hon jobbat i New York? Hon bara, ja, hon jobbar här!
Hon jobbar här! Ja, det var kul!
Yeah, jag är homegirl.
Ja, det var helt rätt. Helt rätt. Oh my god. Ja, men för du jobbade väl alltså upp till, alltså bara typ 2 år sedan eller någonting?
Ja, 2018.
2018, ja. Ja, det är
exakt.
Sjukt. Och då var det ju verkligen, alltså peak. Alltså Cardi, det var ju då hon släppte typ så här album och alltså,
ja,
verkligen peak. Alltså,
hon inte kvar, alltså.
Nej, nej, det var hon inte. Ej, fy fan vad sjukt.
Ja,
nej, jag bara, vad andas en sekund.
Snart kommer de säga det om dig, du vet, där du jobbar, kommer bara,
oh my god, jag hoppas att jag spelar där i Santa Barbara.
Men du påminner faktiskt om Cardi på många sätt. Alltså, nej, men just det här äktheten. Stop. Alltså, förstår du vad jag menar? Och det här, not give a fuck, liksom. Ja, men det här är den jag är. Alltså, du vet, och jag gillar det också. För att det är så, här, så länge man inte skadar någon, så vad fan spelar det för roll vad man gör? Alltså, jag gillar det, att du tar för dig och du är liksom... Samtidigt så himla gullig person.
Nej men, thank you. Detsamma. Men alltså så här, berätta, vad är typ så här, vad är det sjukaste så här roliga minnet du
från? Jag tänkte fråga dig. jag hade inte så många såna här fetisch gäster liksom, utan det var ju mycket så här, det var ju många av dem, alltså, i New York så var det mycket de här liksom lite större svarta kvinnor. De hade ju de här fotfetisch klubbarna liksom. De här som bara men de fick ju inte, och det var ju också skönt med i New York, för att det var ju så här, vi hade ju private rooms, men det var egentligen skulle vara samma sak som lap dances.
Right.
Så att det var inte liksom,
och just det, i USA då brukar man väl göra lap dances alltså ute i lokalen, ute i klubben typ.
Ja, exakt. Så det är ute i lokalen, och sen jo, några konstiga var det. Jag hade ju så här en som vi kallar för bananman.
Älskar banan. Alltså smeknamnen vi kommer på, alltså,
han är också sådana
där. Ja, men självklart, berätta mer om bananmannen.
Nej, det var inget speciellt, men han var ju så här.
Han måste ju fått namnet från något.
Ja, han kom in och så gjorde vi någon så här dans. Och så satt han så här, och jag tittade bakåt så här, vet man sitter så här och gör dans. Och så satt han och bara hela tiden så här. Jag bara, vad fan gör han så här? Och jag fattar inte vad han håller på med, vet. Och så sa jag till min kompis, jag bara, alltså, berätta för henne, give him a banana, så här, han är typ apa. Så vi kallar för bananmannen.
Okej, okay, yeah, give him a banana, för att han lät som apa. Oh, det
sen fanns det ju massa så här som alltid kom dit. Det var ju så här, typ fismannen, alltså hade vi en, han gillade när tjejer skulle fisa typ.
Ja.
Var det så här, jag hade ju aldrig honom, men tyvärr. Lätta pengar.
Han var verkligen bara fisa med ansiktet.
Så när han kom innanför dörren så kom jag ihåg att alla tjejerna började liksom... Alltså började dricka massa så här, vad heter det, soft drinks, alltså
cola, läsk, typ.
Ja, för att då, så här, svälja luft så de kan fisa liksom.
Så ikoniskt, jag dör.
Men har du någon gång känt liksom att du inte är safe, eller att, som att du inte har kontroll över vad som händer, alltså något, eller är det liksom, jag vet inte hur det fungerar där.
Är det alltså kameror? Chat Noir är skitbra. Alltså de har ju de har ju kameror i alla dansrum och så.
Gud vad bra.
Ja, så att de har ju ändå så här vakt som är i kamerorna och typ så här, och vi alltså vi bara instruerar hem någonting, så bara går därifrån och hämtar en vakt, men annars så här, många gånger hinner de se det och liksom avbryta om det är någonting.
Vad bra.
Ja, men faktiskt. Det är lite så här, ja. Vissa kan ju bli så här, gud. Har ni övervakat ni lallam? Alltså det är bara att...
Men det måste man ju. Alltså jag menar, man måste säkerhet.
Ja.
Återigen, det kan ju...
Men det är det viktigaste. Typ, så här. Nej, men alltså så jag känner mig ändå väldigt safe. Alltså så här, det är klart att det har funnits liksom... Jag vill inte gå in på detalj, men det är klart att det har funnits liksom... Tillfällen.
Obekväma situationer.
Ja, men exakt. Men alltså ganska få ändå. Och när det har varit det så har det hanterats bra liksom. Så jag tror att, och jag kan förstå verkligen alltså från din sida att det är så här, det är så himla mycket mer typ traumatiskt om det är, alltså att man inte känner någon kontroll, att man, de som jobbar där bryr sig. Alltså då blir det ju en helt annan situation.
Ja, och vi hade ju inte heller, alltså det fanns ju inga kameror, inga vakter, du vet. Och så är man själv ner i en källare,
ja, men det är ju...
med en man som är mycket större än en. Ingen hör om man skriker. Alltså,
ja, men det, är så mörkt.
Det blir ju väldigt liksom... Så det är ju det som är grejen. Jag säger varken bu eller bä om yrket. Alltså, min erfarenhet har inget att göra med någon annans erfarenhet. Man, alla är olika, vet. Alla är olika erfarenheter från det. Men just det här med säkerhet tycker jag känns... Det är ju...
Det är jätteviktigt. Alltså, det är jätteviktigt.
Ja.
100%. Men jag tyckte att säkerheten var bättre typ så här, i New York och sånt, hade de...
Ja, till en början i alla fall.
Ja.
Och sen så, det blir, många ställen blir ju så där att efter ett tag så tänds det lite grann på gränserna och lite så här, det, man har en dålig så här ekonomisk period liksom, jag vet inte. Alltså det var ju liksom, alltså 2007 började jag i New York och sen 2008 kom ekonomikrisen och det var
just
då...
Ja.
Ja, då började de plocka bort lite så här regler. Först var det liksom långklämning och ingen fick ens röra det så här. Då var det liksom ut
right.
liksom.
Right.
Men sen var det så här, nej men nu är det okej okay, liksom. I privatrummen får man röra så här lite grann. Så att det blev ju verkligen så här mer och mer kan man säga.
Ja, nej, men jag förstår. Alltså jag kan inte relatera till den grejen, men ja. Jag går ju verkligen, alltså det är ju inte så här kul att jobba som strippar 2023 heller kan jag säga.
Nej, jag
kan alltså,
tänka mig det.
Sen hela den här inflationen, jag bara så här, counting the days. Alltså,
ja. Och competition med liksom hela social media. Alltså, ja. Det fanns ju inte då.
Men gud. Men alltså också typ såhär mellan varandra. Jag känner att det blir mer typ såhär, det blir lite hårdare stämning mellan oss tjejer typ. Alltså för att det är så jävla, alltså vet du, mycket, alltså det är blir spänt liksom.
Det är competition.
Också med social media. Men det var en sån grej jag reflekterade över dock. Alltså det finns ju också fördelar med social media. Just det att när du liksom reste i USA och typ hittade nya klubbar och lalla. Jag tänker ju typ att det hade ju verkligen underlättat om du bara hade social media. För jag kan tycka att det skönaste är idag, det är så här, varje gång jag ser en strippa följer mig, så så här, följer jag tillbaka, it's a stripper like. Ja, men förstår du vad jag menar? Ja, men det blir lite så här som community. Och till exempel när jag skulle börja jobba i Norge då, till exempel, så följde jag en norsk strippa. Hon har varit här i podden nyligen. Ja, vi blev vänner liksom. Men vi bara följde varandra liksom på Instagram och bara, du vet, så här, svara på varandra stories, bara så här, internet friends. Men när jag blev sugen på att jobba på Norge, då var det så himla enkelt för mig att bara, alltså jag är jättesugen på Oslo. Vilka klubbar är bra? Vart ska man söka? Alltså, förstår du vad jag menar? Hon bara, no problem girly. Bara skrev så här är reglerna, här funkar det, bla bla. Jag tycker du ska ta den klubben. Förstår du vad jag menar? Att man har lite mer community och lite mer koll, typ att det är så här. Och hon berättade ju typ så här i podden typ att så här, hon har varit på en hemsk klubb i Schweiz.
Alltså hemsk.
Ja, men då finns det ju en så här agencies och sånt. Som online idag, som typ så hjälper sig. De är som en model agency, alltså typ så här, som är mellanhand för tjejer som typ så här reser och strippar. Och då bara så här, skickar hon ett mail till dem där hon bara typ så här varnar, bara vi var på den här klubben, alltså de blev ju svartmålade, alltså svartlistade direkt, och typ så här, tjejerna bara sprang från den klubben, alltså förstår du mig? Så jag tycker ändå så här, social media tror jag har gjort också mycket positivt med branschen på det sättet. Men hur känner du att så här stripplivet har påverkat dig idag liksom?
Ja, alltså för under tiden som jag jobbade på klubbarna så hade jag aldrig någonsin känt att jag gick igenom något dramatiskt alls. Utan snarare tvärtom. Alltså om någon hade frågat mig hur det gick, då var ju allting bara plus och så här perfekt. Liksom. Alltså det är skitbra, jag dansar, jag tjänar pengar, jag får göra musik. Liksom, that's it. Men, så det var inte förrän ett år efter jag slutade helt, då fick jag flashbacks. Alltså så här PTSD, grova flashbacks. Liksom. Okay. Så det var egentligen då som det jobbiga liksom kom tillbaks.
Men hur har den PTSD:n sett ut liksom?
Att den har varit alltså så jobbig att jag skulle inte önska min värsta ovänner faktiskt.
Att det är så.
Ja, det är liksom varje natt så låg jag och skaka, alltså hacka tänder och liksom bara, alltså det var som att vara i en mardröm alltså.
Oh, wow.
Man har tagit in väldigt mycket under åren och bara liksom ja, inte kunnat processa det. Så
right.
Så jag har gått i så här PTSD behandling och sånt nu.
Har det hjälpt?
Det har hjälpt jättebra.
Oh, vad skönt att höra.
Men det var för jäkligt att göra. Alltså,
yeah.
När man gjorde PTSD-behandlingen så var det en specifik händelse man fick fokusera på. Men jag hade liksom komplex PTSD kan man säga, för att det var så många olika händelser. Men jag fick liksom fokusera på kanske den värsta då, som jag kom ihåg. Och då fick jag liksom berätta det. Och sen blunda och beskriva i detalj. Då var det som att jag tappade andan liksom, i den här session med terapeuten. För att jag inte... Alltså det blev som att det hände på riktigt nästan.
Right, att du liksom kom tillbaka till den hela händelsen. Vad skulle du ge mig för råd som fortfarande är i branschen?
Jag skulle ju säga var försiktig först och främst. För att det är... Man vet aldrig. Och det är också så här någonstans att det kanske inte riktigt handlar heller om det händer, utan mer när. Alltså det vänder. Det kanske är jättebra på den klubben, men sen så kanske man får en idé att men jag ska prova den här istället. Och då kanske det, alltså du vet.
Så håll mig till där jag trivs typ. Om det är bra så stanna liksom.
Men och även så ska jag vara ärlig och säga, även om New York var jättebra mestadels för mig, så vänder det ju även där flera gånger för mig. Alltså första året jag började där, då var det ju också en som hade stängt av kameran mot dricks, och sen hon höll ju på att bli liksom kvävd till döds. Alltså och det är ju ett jättesafe ställe mitt i Times Square. Men det är ju extremt viktigt med säkerhet. Och jag är ju lite orolig för det också, såklart. För att jag tycker att det är ashäftigt att du gör din grej. Men jag är också så här lite rädd för liksom de som kommer dit som inte kan kontrollera sig.
Min största oro med att vara så här offentlig med det jag gör, det är ju just typ så här stalkers, eller liksom, man är ju redan en magnet för det, både som offentlig kvinna och som sex worker, alltså förstår du, i industrin, och så är man båda liksom. Så det, alltså, min största rädsla är ju typ så, man vet ju inte liksom vilka folk man kan locka till sådana ställen, alltså så är det ju liksom, det är alltid en oro egentligen.
Exakt. Så är det ju i och för sig överallt, alltså halva jobbet är ju att få någon att tro att man är intresserad liksom.
Yep. Yep.
Så då blir det ju väldigt lätt att de blir så här obsessed och bara, du vet.
Precis, ja. Precis. Ja, jag förstår.
Då kan det ju bli väldigt farligt.
Jag vet inte hur du var när du jobbade, men alltså jag är ju verkligen inte en girlfriend experience strippa. Förstår du vad jag menar?
Nej, berätta.
Nej, men du vet att så här, vissa har ju verkligen stammisar som är, nästan är som en relation. Alltså det som de kommer och träffar och det de bygger upp den här illusionen. Men alltså, jag, alltså det är verkligen inte min
grej. Ja, det var nog jag tror jag.
Ja, nej men förstår du vad jag menar? Och jag förstår, jag önskar att jag var så. Alltså jag har varit nära typ 2 gånger men till slut, alltså jag bara tröttnar och typ dumpar dem. Alltså för jag orkar inte. Alltså nej men förstår du? Alltså, alltså du vet, alltså så här, jag har inte den typ av stammis alls. Och, så här, och börjar fråga mig frågan. Nej, alltså du vet. Ja, men jag har kollegor som är så jävla bra på det där. Alltså de, och det är ju smart liksom. Du får en person som kommer hit liksom every single week och du vet så här, tror typ att de dejtar. Alltså förstår du vad jag menar? Alltså jag har haft det en gång och jag tyckte inte om honom. Alltså jag hade en stammis. Alltså jag tyckte verkligen inte om honom. Han var så här riktigt så här svinig. Alltså inte för typ så här att han så här, utan så här mentalt svinig. Hela hans grej var att han ville så här douche och typ så här, jag förstår varför du betalar mig för att prata, för att ingen kvinna är frivilligt vill hänga med dig. Alltså den nivån. Men han var så här manipulativ och han kunde väl så här vifta pengar framför mig och sen typ så här, alltså du vet.
Jag vet vilka det är.
ja men verkligen. Och han alltså så här uber narcissistisk. Alltså han gick till mig alltså ett tag. Jag tror inte han kunde ens nämna 3 fakta om mig och han pratade med mig i timmar. Det var enda. Jag tror han tagit typ 2, alltså 1 VIP-rum, 1 dans. Annars var det verkligen att han bara ville prata. Och det blev så här, det blev bara så här, han blev jobbigare och jobbigare och det blev mindre och mindre pengar. Så till slut så gjorde han en grej och det var verkligen att han blev så sur för att jag var i vippen i typ 40 minuter. När jag vet att han typ inte har några pengar kvar att betala mig ändå. Så jag bara, jag sket i liksom. Jag bara, nej men jag har pengar elsewhere. Och sen så hade han mage och typ så här bli lite så sur på mig. För att han skulle alltid vara lite sur på mig. Nej men så då drog jag bara till en Oscar-worthy breakup. Nej men alltså jag verkligen ställer mig bara, hur kan du bli sur på mig just nu? Nu har det gått för långt. Jag hade aldrig behandlat dig så här. Jag gör slut. Jag vill aldrig mer se dig igen. Alltså det var som en breakup. It's not you, it's me. Alltså det var verkligen, alltså så här, hela klubben. Nej men verkligen, alltså det var, alltså han började gråta. Han började gråta. Nej, alltså min stackars kollega fick ju sitta och trösta honom. Ja, alltså visst. Så jag bara, så alltså verkligen. Verkligen.
Det här spelet.
Ja, och det var liksom
det är så, drama.
Alltså. Det var drama. Deluxe och alltså, och det var därför jag insåg, jag bara, så det här kanske inte är min grej att jobba på, alltså för det är så här, vem dumpar en stammis? Jag vet inte. Alltså jag.
Men det är det som är, alla har ju sin stil liksom.
Ja.
Jag tycker det är jättefascinerande att se alltså hur de andra jobbar också. För vissa ju var ju riktiga så här.
Men bara såhär,
hey, you wanna dance? Oh no, I don't know, no. Alltså vi är direkt så här. Och jag vågar ju liksom.
Men berätta, bara så här, hur var din stripper persona?
Alltså jag gick in med, men det här var ju genuint liksom. Jag gick in med att så här, nu ska jag lära mig någonting av den här personen. För jag är intresserad av personer, alltså människor, kvinnor och män överhuvudtaget liksom. Och också att man vet också att den här personen, man ser ju lite så här, den här personen är inte sedd hemma, den här personen är
men 100%.
Men de där var ju värst, de som kom bara för att liksom förstöra en, alltså manipulera och säga så här toxic. Ja, det var ju värst.
Nej, men alltså jag glömmer ju aldrig, alltså typ så här, det var Halloween. Alltså det är min favorit dag på hela strippåret. Nej men jag älskar Halloween. Så vi skulle ha matching outfits. Alltså, men snälla. Och han, alltså båda jätte Harry Potter fan. Så jag fick.
Är du Harry Potter fan?
Ja, älskar Harry Potter. Älskar Harry Potter. Och jag är verkligen en Slytherin. And so is he då. Så han skulle vara Lucius Malfoy. Så jag fick honom att bleka håret.
Nej, alltså på riktigt.
Ja, han, ja, ja.
Wow.
Så han kom, ja, verkligen. Alltså jag hade ju honom verkligen.
Runt.
Nej men, och det var så kul för när han kom till klubben, alltså jag fick springa backstage och bara he did it. Du vet, jag började manipulera tillbaka. Jag bara, alltså du hade varit så sexigt om typ om det håret. Alltså för jag började jävlas med honom på det sättet. Så jag bara, vi måste ju matcha, men du måste gå all det. Alltså det var jättehett om du blanderar håret. Och jag har ändå lagt alltså effort på att vara stripper Malfoy. Alltså jag hade liksom köpt the robe, alltså en Slytherin robe, en grön liksom strippkjol. Alltså förstår du vad jag menar, jag hade backslick. Alltså det var verkligen alltså stripper Malfoy. Och jag bara, men hur tycker du jag ser ut? Och han bara, ah, nej men det är väl okej. Har du sett min käpp är coolare? Jag bara,
din käpp?
Hans käpp.
Boy bye.
Boy bye. Man bara typ, okej. Okay. Hade hon okej? Okay? Jag bara så här, gått helt all in på den här fucking outfiten. Det är tvärsexig. Jag bara, okej. Okay. Min käpp är coolare. För det var en sån replika på det. Alltså det, ja.
Men det där tycker jag var så kul också. Man kunde se, du vet, hur tjejerna så går ut i lokalen så här, oh, you're so amazing, I love you. Så kommer de in i så här, du vet, omklädningsrummet bara, ew, fan äckliga stinker, de pratar för mycket. Vet, alltså den här, du vet, jag bara, wow, vad grym skådis hon är.
Nej men verkligen, verkligen, liksom, man blir verkligen skådis.
Man trodde ju på det också. Eller så här, vi som tittar på, vi bara, shit, hon kanske gillar han ändå liksom.
Ja, ja, ja. Ja men eller hur, eller hur. Nej men så ja. De enda, alltså jag, så de stammisarna jag har kvar, som jag bara sitter och pratar med och har that girlfriend experience, det är ju de som jag genuint alltså, vibar på, chillar med. För det, jag har några sådana. Och det är för att så här, jag hade kunnat chilla med dig ändå alltså, typ så. För det ska man ju ändå nämna, alltså man träffar ju också jävligt härliga människor också. Alltså faktiskt.
Verkligen, gud.
Alltså även från gästerna, alltså så.
Jo, verkligen. Man förstår ju också vilket behov det finns för män att få prata. Alltså du vet, även de här liksom värsta odjuren typ, så fattar man ju liksom, man ser ju hela mönstret att så här, hur blev det så här? Jo, men det beror på X, Y, Z. Och det hade kunnat hänt så många av oss också liksom.
Nej men verkligen, som du säger, vårt yrke märker man verkligen att så här, män kan ju inte prata med någon.
Nej.
Så de pratar med stripper, alltså det är verkligen så. Vi kvinnor är ju så himla duktiga på så här, våra nära relationer, våra relationer generellt bygger ju oftast på att vi öppnar upp oss för varandra.
Nej,
och hjälper varandra genom problem och alltså allt möjligt liksom. Det är typ så vi bygger våra relationer. Medans män hela tiden håller inne, håller inne, håller inne, håller inne. Och det, jag tror att det är det som gör dem så toxic många gånger.
Och det blir värst. Exakt. Och just den här skammen tror jag. När jag växte upp så här, mina föräldrar är underbara, alltså vi är bästisar idag liksom. Men det var ändå så här, min pappa var ganska strikt, alltså det var så här, inte vet, inte träffa killar och inte supa och så här. Och det gjorde att man blev väldigt mycket mer rebellisk.
Gud,
alltså
ja.
Så här, eller du vet vad jag menar, alltså, jag tror att just den här skammen gjorde det också så mycket värre, att man gör liksom ännu värre. Och då tänker jag på alla de här, det är aldrig förlåtligt liksom att varken vara pedofil eller alltså, men man ser ändå så här att tänk om de här personerna hade kunnat prata om det här problemet, alltså hade kunnat få hjälp liksom. Då kanske hade kunnat stannat där.
Ja, gud, alltså men få hjälp med det, att så här, mer män behöver verkligen ta hand om sin psykisk ohälsa. Men helst inte, för jag behöver fortfarande tjäna pengar på det.
Yeah, we're in the money girl.
Alltså om några år när jag går till pension, då kan ni börja gå i terapi. Alltså såhär okay. Tills dess kom gärna till klubben och prata med mig istället. Men alltså så många gånger man bara typ såhär varit en naken psykolog som jag bara typ såhär suttit där med typ såhär titties out och bara typ såhär, och egentligen vill de bara prata med en typ. Och man bara jaha, okej. Men berätta mer, alltså vi kommer tillbaka till såhär din stripper persona. Alltså man är ju sig själv, så är det ju. Alltså såhär, men liksom hur, du känner att du är inte den som bara kom, nu ska vi in i dansrum, bla, bla, bla. Det känns ju inte så du. Hur approachade du gäster? Vad var liksom din såhär go to vibe?
Nej men jag var ju alltid så här, hej, vart är du ifrån? Ja, du vet såhär. Och den här blåsta liksom. Och
du körde så bimbo-trippa grejer.
Jag körde den här, wow, vad smart du är.
Och
den här tar jag nog med mig alltså omedvetet. Mycket så här i intervjuer och sånt. Alltså eller i alla fall tidigare tror jag att jag gjorde det väldigt mycket så här, utan att jag visste om det själv typ.
Men 100% att man så här.
Så det är lite blåst också.
Nej, det är det verkligen inte. Det är jättesvårt. Vi alla är en bra strippa inombords ändå alltså. Men jag kommer ihåg att jag typ så här, det var så många mina kollegor som bara, men alla män gillar ju den typ viben typ så här, det ditt ibland.
Det är inte så.
Men nej, och grejen är så här, jag försökte ett tag, men det är så långt ifrån min, du är ju inte dum, men du är ju en väldigt så här, alltså så här skrattig och du vet, alltså förstår du vad jag menar? Medan så här, alltså när jag testade den viben så var så att de tittade på mig bara, det här är inte du, alltså förstår du?
Nej.
Så jag är lite mer så sultry och alltså så typ när jag approachar, för att det är så här, funkar inte för mig bara.
Alltså nej, man måste ju vara, alltså du måste ju vara äkta liksom. Man har känns det av.
Ja,
exakt. Likadant som om du är trött så här en dag då, eller så här, jag orkar inte snacka med folk. Det känns ju av, då tjänar du inga pengar heller liksom.
Ja, det tycker jag nästan är det jobbigaste med att vara strippa faktiskt, alltså så här, att ens typ så här, mående för dagen påverkar så mycket din inkomst. Liksom.
Mm.
Att man tycker att man alltid är så jävla bra på att dölja om man har liksom en dålig dag.
Ja.
Men alltså nej, de sniffar sig till det där direkt.
Direkt.
Direkt. Mm. Mår man inte bra av någon anledning, har en dålig dag, whatever it is. Det pågår något i ens personal life. Alltså det är som att trycka på knappt. Det kommer gå sämst på klubben typ.
Ja,
trots att man bara såhär, åh nu ska jag kämpa mig dit och bara såhär, vara duktig och jobba. Och så bara, jag kunde lika skit i det.
Ja, och det är många som inte vet heller hur mycket energi man behöver ha för att orka liksom hela tiden vara så här alert. Och sen så går det 2 timmar och så är det helt dött och så sitter man där och så ska man ladda upp igen och nu kommer en person som kanske
Och
har house fee till mig.
Ja, men verkligen, verkligen. Och så är det så här jätteenergikrävande. Ja. Visst den här, och som säger av och på, det är så långa nätter.
Ja.
Och sen så kan det vara dött i flera timmar ibland. Ja. Och sen kan det komma hur mycket folk som helst. Och då, exakt, då ska man säga som att jag inte suttit så här i logen i 5 timmar. Så ska man
somna liksom.
Ja, men exakt, då ska man vara där och bara, oh, hej killar. Alltså helt plötsligt, 100%.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Så du var ju med i Let's Dance. Och alltså vilken ikon du var. Jag är ju 10 dansare i grunden. Så alltså, du var grym. När jag researchade dig för det här avsnittet så hittade jag alltså kanske det mest ikoniska klippet. På när du sitter i typ Malou och ska prata om något helt annat. Men det var samtidigt som du var med i Let's Dance. Och hon frågade dig varför du är så bra på att dansa. Och det här är alltså 9 år sedan, när du fortfarande är i branschen, fortfarande strippar för att liksom försörja dig. Jag tänker att vi rullar klippet.
Ja. Du, det är Stefano som kör hårt med dig, har jag förstått.
Ja.
Ja. Men hur mycket sånt här har du dansat i tidigare?
Ingenting.
Ingenting. Nej. Man tänker du som artist ändå är van att dansa, men så här håller du inte på scenen.
Ja, nej, jag har faktiskt inte gjort det. Jag rör mig självklart och jag är alltid först upp på dansgolvet. Och, trots att jag är den enda nyktra, men ja.
Nej, men alltså så här stressen. När... men du är så bra på dans. Och du bara, ja, nej, det har jag inte gjort innan. Nej, men, eller hur? Men alltså typ så här, hur kändes det? Alltså, för alla, jag tänker att alltså, alla måste vara chockade, för du var ju grym på att dansa.
Nej.
Joho.
Vad gulligt.
Ja, men typ så här, du måste få, så här, fick du så här stress typ inombords när folk, alltså just eftersom du har varit så offentlig samtidigt som du liksom gömt att du har strippat liksom. Fanns det situationer, om till exempel i tv-intervjuer och sånt där du...
Gud ja, alltså, och sen också den här rädslan över att kommer de fråga mig en fråga nu så här, pop up liksom, stämmer att du slippar? Alltså du vet,
eller men den här paranoia, vet de nu?
Vet de nu, exakt, och när kommer man bli exposed liksom, när den rädslan var ju också det som drev till att jag måste berätta för min familj också, som gjorde att jag slutade liksom. Nej, det var, jag kommer ihåg en annan gång, jag tror att det var, jag vet inte om det var samma gång på Malou, men då hade jag en låt som heter Smile Through the Bullshit, alltså så här, smile.
Ja.
Och även på så här, Lotta på Liseberg så körde jag den låten. Och så kom jag ihåg att jag bara tänkte så här, tänk om folk visste vad den här handlar om egentligen.
Ja.
Liksom, alltså jag satt på så här, du vet, i omklädningsrummet och skrev den där låten. Bara för att så här, gotta smile through this bullshit.
Yes! Så här, oh my god, det måste jag lyssna där.
$90 från scen så här och bara... bort med så här. Så, ja, men du vet.
Men för det är ju så speciellt att du liksom... Alltså att du verkligen så här, EU-strippar i New York, som du säger, typ, så här, tar upp dollarsedlar liksom, och liksom dansar, lapdansar på män. Och sen åker hem till Sverige och är med på Lotta på Liseberg.
Yeah.
Alltså det är ju sån jävla extrema verkligheter. Yeah. Alltså, det är, men också jätteikoniskt. Alltså jätteikon av dig. Förstår du? Jag kan liksom inte fatta hur du kunde bara gå runt och bära på det. Typ. Alltså det måste ju vara asjobbigt, men också så här, jätteikon.
Ja, vad gullig du. Det var verkligen så här, dagen innan så bara... Oh. Idag har jag liksom, idag kör jag ett dubbelpass och sen imorgon så ska jag ta flyget och åka till Lotta Liseberg typ. Alltså,
jo, men så här, verkligen, du har ju verkligen varit med i så här, folkkära situationer. Alltså så här, men Lotta Liseberg, Let's Dance, också så här, jättefolkkärt typ. Ja, nej men verkligen, alltså sjukt. Jag bara, I love that for you. Men, gud, men du sa ju också typ så här, att i boken att det är typ så här, via Let's Dance du ändå bara, åh, jag fick äntligen betalt för att göra någonting. Så här, i TV. Och att du fick dansa som du älskar utan att liksom klä av dig. Kan du inte berätta mer om det? Alltså, om det, hur var Let's Dance upplevelsen?
Alltså det var jättekul faktiskt. Och det var roligt för jag visste inte vad det var innan. För jag bodde nog i... Nej, jag var i England då faktiskt. Mm. När hon ringde mig från Let's Dance då. Och då hade jag liksom inte... Eller min första spontana grej var så här, dansa i TV. Nej, jag håller på med musik. Jag ska inte... Alltså vet, för jag tackar nej till massa så här, matlagningsgrejer och sånt.
Mm.
Men då är jag så här, om jag får... Och då sa hon någon så här, summa till mig, jag vet inte. Och så sa jag, om jag får dubbla, då kan jag komma tillbaka. Så här. Och jag var säker på att hon kommer säga nej.
Mm.
För allt annat hade jag inte fått betalt för. Ingen TV, ingenting, någonsin liksom.
Nej.
Och då tänkte jag, om jag får betalt så kan jag göra min platta. Och göra den i Sverige. Då är jag på liksom. Det var bara så... Så... Hon bara, okej, vi kör. Jag bara, okej, då kör vi då.
Då kör vi. Ja, men fan vad
men det var roligt faktiskt.
Ja. Ja, men för du, alltså vilket, jag vill också prata mer om så här, hur, jag hade ju älskat att få se dig dansa, alltså så här, inte bara Let's Dance, utan så här, som strippa.
Ja.
Liksom, är du bra på pole tricks eller är du mer en floor work, twerk, alltså, hur är din dansstil, vad gillar du att göra liksom? Är du bra på det?
Alltså jag gör lite blandat faktiskt. Alltså lite, inte så här, jag är ingen så här akrobat, du vet.
Nej.
Så, men det gör lite så här upp och ner och snurrar och grejer, men lite blandat, jag vet inte riktigt.
Nej. Men tycker du om den delen, alltså just vara på scen och dansa?
Ja. Det var ju också det som gjorde att man liksom drevs till det. Alltså från början var ju så här, wow. Eller ja, bland annat. Alltså dels det, men pengarna och tjejerna liksom.
Mm. Hade du någonsin någon så här skam av grejen att, så här, att klä av sig? För det tycker jag ändå känns som att du inte hade.
Ja, i början så var det väl lite så här, oj, du vet. Men det gick ganska snabbt bort. För jag hade liksom, jag vet inte. Det är som att när man går upp på scenen, då försvinner man ju lite så här. Alltså man går in i den här, du vet vad jag menar. Man går liksom in i sin värld och...
Gud ja, och alltså jag lever när jag är på scen. Nej,
ja, jag kan tänka mig det.
100% älskar.
Ja, och du har ju sån karisma också. Du är så här...
Thank you.
Ja, alltså verkligen. Och sen att man ser ju inte de här... Folk bara, men var det inte jobbigt när du satt gubbar och kollade så här? Man ser ju inte dem egentligen. Alltså man är ju inne i sin...
Ja, men 100%. Men så, alltså, jag tycker ju om så här, I love every, all eyes on me. Alltså, oavsett vem det är. Ja, verkligen, all eyes on me. Ja, exakt. Ja, men verkligen, alltså, ju mer folk i klubben desto bättre. Det enda gången det känns tråkigt är ju exakt när det är typ så en gäst. Då brukar jag så här, i protest inte ta av mig min BH. You're not worthy. See the titties.
21st.
Ja, men det är ju that one guest som har suttit där i 100 år, då blir jag typ så här, och inte köpt någonting. Jag tar. Förlåt, ljudet. Min chef. Du hörde inte det här ljudet. Men i boken så skriver du ändå flertal gånger ändå att du så här, att du säljer dig själv och att du var besviken på dig själv för att du säljer dig själv och att du ser dig på det sättet. Hur kommer du säga att du skrev så eller känner så?
Jag kan säga så här, alltså när jag var med i Melodifestivalen.
Mm.
Det är nog enda gången jag kan ha känt att så här, här sålde jag mig själv. För att där gjorde jag någonting som inte kändes rätt. Alltså på ett sätt, liksom inom det här jobbet, visst, när man tänker på sina gränser, det är ju liksom kanske att sälja sig själv på ett sätt för mig.
Ja, men det, alltså, jag kan förstå det. Alltså, jag tycker ju inte så här att när jag dansar för någon näck eller inte, att jag säljer mig själv alls. Utan det är liksom en tjänst jag utför för att jag tycker nice och jag gillar det. Men absolut att jag hade börjat känna så sekunder om jag hade gått över mina egna gränser. Det är klart att man kan känna att man säljer sig själv 100%, även om du inte menar det in the actual. Vi är ändå väldigt tydliga med att ja, men du inte pratar om att sälja sex för den sakens skull. Men alltså berätta mer. Så på vilket sätt så kände du att du sålde dig mer när du var med i Melodifestivalen än när du var strippad? Det är ju jätteintressant.
Ja, nej, men alltså för mig var det så här att så länge det bara är min kropp, alltså för min kropp har ingen betydelse för mig på det sättet liksom.
Nej.
Men musiken för mig är ju mitt, alltså det är ju liksom mitt barn.
Det är det du lever för.
Ja.
Det är, ja.
Och det är liksom, så det är ju därför jag har gjort allt det här liksom, för att det är det enda som betyder någonting. Så där måste ju, där är det så extremt viktigt för mig att göra saker som jag kan stå för och tycker så här, det här vill jag ge till världen liksom.
Ja.
Och det var inte så i Mello, för då var det så här, ah, det gick lite dåligt liksom, jag bodde i LA och det, min karriär höll typ på att dö ut liksom. Och då var det så här, ja, men jag kör väl Mello. Fast jag hade tackat nej flera år innan och så.
Oh.
Och ingen film med Melodifestivalen. Absolut inte. Jag tycker det är jättekul att kolla på så här. Men just den låten, ja, kändes inte riktigt. Eller det blev inte så bra.
Okej, okay, men för då var det att du fick en låt liksom? Eller skrev du den själv? Eller blev, kände du att de för mycket ändrade på den? Eller anpassade den efter Mello?
Ja, exakt. Det blev produktionen som blev lite sådär. Och också att jag kände att jag gjorde inte det här för att det var min största dröm, utan jag gjorde det för att nu går det inte så bra.
Exakt, liksom. Nu måste jag vara relevant.
Också att lyssna liksom, ja, men nu, för det var ju också mycket andra kockar inblandat då. Då var det såhär, men du har ju inte gjort något som har slagit hittills. Dags att lyssna på andra. Jag bara okej, okay, den här gången ska jag testa att lyssna på andra för att sen kunna göra vad jag vill liksom.
Och det där
ska man
inte göra? Nej, det där är så bakåt. Jag tycker tvärtom. Sekunden du börjar tänka på vad andra gör och alltså, alla artister man älskar är ju just för att de gör, alltså,
ja,
de,
ja,
och det handlar inte bara om musik utan with anything egentligen. Alltså du vet, så när man är så genuint sig själv som möjligt, det är då bra liksom. Nej, men jag fattar. Wow. Och det är ju så speciellt, för där har vi det igen. Där gick ju du över din personliga gräns. Alltså, jag menar, så det, ja, det kändes som du sålde dig själv. Alltså,
men,
I get it, på samma sätt som att man kan känna så när man strippar eller vad fan det kan vara. Fan vad intressant. Men hur ser du på liksom, med några års perspektiv, hur ser du på strippklubbar idag? Alltså typ från en samhälls point of view liksom.
Alltså jag tycker inte det är något fel alls med just, alltså folk kommer alltid vilja vara intresserade och se kroppar liksom, och dans.
Ja.
Alltså det är ju typ den vackraste konst, bland den vackraste konsten jag har sett i mitt liv liksom. Det var ju det som gjorde att jag ville vara i den miljön från början. Men däremot så är ju säkerheten viktig. Och det är ju någonting, alltså liksom att göra det schysst för alla, schyssta förhållanden och så här. Och att bli mer accepterande. För jag, det, som sagt, det är ju liksom skammen och liksom det här att snacka skit bakom. Det är ju det som förstör, det är ju inte liksom
100%.
Tycker jag i alla
fall. Ja, nej, men nej, alltså vi har på pricken samma åsikt där.
Ja.
Jag håller med dig.
Alltså, då blir det liksom tabu, då drar man tabu, till sig de som inte ska vara där.
Som inte ska vara där, men också typ alltså, när ingen vågar ta i det eller prata om det, då uppstår det ju också klubbar som kan liksom göra saker i skuggan.
För att
jag förstår vad jag menar. Det är därför jag brinner så mycket för att prata om de här sakerna. Bland annat just för, som du säger, det som pajar mest är skammen, skulden, stigmat runt det här yrket. Så det är så modigt att du så här vågar ha den platsen, vågar säga att det har varit skit, till exempel när du har jobbat i Sverige. För att jag tycker det är så viktigt att ta upp. Nu liksom, även om det är många år sedan, jag vet inte hur det funkar idag. Nej, men förstår du? Så det är ändå viktigt att tillägga. Men att, så här, att kunna ta upp det är ju viktigt, för att så här, exakt, jag tror inte strippklubbar i sig är problemet.
Nej.
Utan det är hur det utförs. Säkerheten är alltid det viktigaste för att du ska kunna göra det etiskt liksom. Så är det.
Exakt.
100% skål. Skål på det alltså.
Skål.
Ja.
Skål för konsten.
För konsten.
Ja. Ska vara helt ärlig, innan jag började jobba där, då hade jag själv fördomar också. Då var jag så här, ja, men det, alltså jag trodde ju så här, är man strippad då är man prostituerad. Alltså innan som 17-åring eller whatever.
Ja, ja, ja.
Och att så här, det är skammen och tabut liksom. Ja. Och då tänkte jag liksom att det är bara alltså, vad heter det, de tjejerna som jobbar där. Jag trodde liksom att det är de som inte har föräldrar eller hit och dit. Så då kommer man dit och då ser man ju, men vad fan, alltså det är ju alla typer av tjejer, alla typer av män, alltså, eller whatever, alltså,
ja, det är verkligen
Det är inte smarta.
Det där ni,
Ja. Som fan. Ja, de smartaste jag känner alltså.
Är strippor eller liksom ja, i industrin alltså, ja. Eller typ porrstjärnor. Alltså det är så här, som är typ ja. I industrin. Nej men 100%. Alltså det jag älskar mest, alltså precis som dig, det jag älskar mest med mitt jobb är mina kollegor. Alltså ja. Det, jag är så tacksam för att det är typ så här.
Det är kärlek.
Det är kärlek och det är typ så här, en av de coolaste kvinnorna någonsin. Alltså typ så här smartaste och det är liksom vi har en sån ja men återigen liksom band för det vi gör.
Så tycker jag det mycket med musiken också att man kan liksom ena dagen så alltså träffa alltså det är så olika miljöer, olika typer av människor man träffar hela tiden.
Ja, ja men verkligen. Apropå musiken liksom, hur går det nu för dig?
Ja, alltså det är ju tufft liksom. Det ska jag inte sticka under stol med att säga, men alltså det är ju liksom typ vad är det, 100 000 låtar släpps per dag tror jag på Spotify. Shit,
yeah.
Så det är ju ett tufft klimat liksom. Det har ju alltid varit det, men nu är det kanske men också så här, vilka är det som är kvar? Jo, men det är för att man älskar det. Så att det betyder ju också mer på ett sätt. Det är ingen som är i branschen för pengar liksom.
Nej.
Utan det är bara ja.
Att man brinner för musiken liksom.
Ja, och jag älskar musik som du förstår.
Ja, men det är så härligt alltså, att ha någonting man verkligen brinner för alltså, så här, det är det du ska göra 100%. Men har du fortfarande, alltså, du har eget skivbolag och så fortfarande eller?
Ja,
liksom, hur jobbar du med musik idag? Liksom, hur ser din vardag ut?
Ja, alltså jag är helt independent. Men det har jag varit väldigt många år så där.
Mm.
Men också så här, nu har jag inte samma utgifter som jag hade då heller. Alltså förut så var det så här, nu kan man göra allting själv i princip. Liksom, göra videos på egen hand och så här.
Ja.
Så på det sättet så...
Ja, det behöver inte vara lika påkostat. Nej, exakt.
Ja, exakt. Och jag lever enkelt så jag behöver inte så mycket. Jag har liksom... En etta och som jag säger, wow, jag har en egen etta liksom. Och sen behövs man inte så mycket mer så att...
Nej, men lever du bara på musiken då?
Ja, det kan man säga. Jag klipper lite film och sånt där också men...
Nej, vad intressant.
Ja, såhär lite random men,
ja. Ja, du klipper film.
Ja, och så gör jag lite såhär tecknade serieröster och så.
Nej men gud, vad jag ser du, ja, vilka karaktärer har du gjort på svenska?
Alltså... Gud, vad har jag gjort? Jag har gjort ganska många olika. Alltså, Askungen.
Nej.
Lite så här olika.
Va?
Ja, fast det, ja, den här med Camila Cabello. Ja.
What? Jag älskar... Jag har fattat inte den från så gammal är du inte. Nej, så det är så svenska dubbningar. Gud, vad jag kan se det. Alltså, det är det måste vara jättekul.
Det är kul. Du hade passat också faktiskt.
Alltså, tror du det?
Du har så skön röst.
Ja, det är den. Vi är lite lik. Det var lite rasistiskt av det. Vi är nästan lika lik så här, pratade, så här, den här hesa. Så ljusa rösten jag har.
Alltså, skön.
Ja, men fan vad fett. Ja, men vad kul att höra ändå att det är så här... Att det går bra, att du kan leva på musiken och annat. Men ändå kan... Alltså, du släppte ditt beroende till strippandet liksom.
Ja.
För... Du avslutar ju också i boken med att berätta att så här, när du kom ut till dina föräldrar, om man säger till slut, att det var liksom ditt sätt att också så här, ta det ur stripplivet.
Mm.
Alltså, hur har det varit sen dess, alltså sen du slutade? Har du känt withdrawals liksom?
Ja, gud ja, såklart. Alltså det är ju ofta man bara, fan hur ska jag fixa hyran den här månaden? Alltså, men sen kom ju covid och allt det här också. Så då var det ju också så här, det kanske var bra att jag gick ut innan det. För man såg ju att det var helt dött i 2 år i år.
Det var, liksom. Det var inte trevligt att jobba.
Du jobbade ju då?
Jag jobbade under covid, det var hemskt. Alltså.
Och läskigt i början, man inte visste. Ja,
ja, ja. Ja. Alltså så här... Ja, jag var typ ny då. Eller jag hade jobbat något år typ. Jag har precis sagt upp mig från min fasta tjänst och bara, jag ska bara strippa.
Oh my god.
3 veckor alltså, går och sen så bara, covid.
Damn.
Yep. Och grejen, det som var väldigt speciellt med Sverige, vet, vi har ju liksom inte haft en lockdown här på det sättet. Förstår du vad jag menar? Vi hade ju öppet, alltså såhär, fast med restriktioner. Men det var ju också så vi hade ju öppet, men det var inte en jävel som var ute. Alltså det var dött, alltså du tror att jag har sett döda klubbar.
Wow.
Alltså inget var dött som en alltså som en strippklubb mid corona. Nej. Alltså vi satt alla tjejer i typ våra myskläder och bara typ så här hade underkläder under om det kom någon.
Nej.
Alltså det var den nivån. Ja. Nej, alltså det var jättetufft.
Men vad gör ni liksom? Vad brukar ni göra när ni inte har några gäster där? Alltså har du något så här projekt att jobba på under tiden eller så här?
Nej, alltså jag har ju
jag
har ju podden och mina sociala medier. Jag kan ju absolut sitta så nere i omklädningsrummet och typ så klippa grejer och bara, shit, nu är det dött, det kan jag lika gärna typ
passa
på att klippa TikToks typ. Alltså absolut. Men nej, annars alltså det är typ så här, jag älskar den här grejen med att typ så här, om hänga med tjejerna under den här tiden typ.
Visst.
Visst.
Det är det man saknar mest alltså.
Ja, men faktiskt. Faktiskt. Vad saknar du mer?
Ja, alltså vet du, jag saknar hela den här på morgonen. Går och handlar en så här bagel and coffee runt hörnet, så kommer man upp till omklädningsrummet, så träffar man alla och så här, min kompis Alexis sitter där och bara, the fuck it's early, why are you so happy and shit, jag bara, jag är så glad att se er.
No, yeah.
Det här är tugget liksom, när folk pratar om, ja men igår var den här typen av gäst och allt från sånt till liksom,
var det bra igår eller klassiken?
Ja, den där, och så ska man klä om och så någon, ja du vet, allt från det till så här, ser man min tampong så här?
Ja, alltid ser man snöret. Ja.
Det är sådana grejer.
Ja, men jag kan förstå så här, gemenskapen basically.
Ja, gemenskapen, alltså men speciellt, det familjära.
Ja, jag kan ju tänka speciellt eftersom typ, ja men idag då, när du jobbar så independent, alltså du vet, oavsett om det är musik eller klipp eller filmröst, alltså det är ändå typ så här, du liksom ändå så här bara jobbar med dig själv, du är inte kollegor på samma sätt liksom. Du, nej men 100%, det är det jag älskar också. Alltså det här sammanhanget typ.
Precis.
Träffa det där. Alltså för jag fick ändå den när jag började strippa, att jag bara så, oh my god, I found my people.
Ja, samma här.
Visst, att det är typ bara, jag är inte knäpp här. Vi alla är knäppa tillsammans.
Alla, ja, exakt. Här får man ha damp liksom.
Ja, men verkligen det. Alltså verkligen det. Här får man verkligen ha damp. Ja. Men också så här, alltså jag kan tänka mig, jag hade också så här, men just saknat dansen så mycket.
Ja, och dans ex självklart.
Ja, verkligen.
Miljön med musik och liksom,
ja, men den här känslan när man verkligen har den otroliga kvällen typ.
Ja.
Det är så här, klubben är full, musiken, så säger, musiken i bakgrunden, det är dansare överallt. Alltså du vet, verkligen. Det kommer jag, och det menar jag, förstår vad du menar med beroende. Jag vet fan, jag kommer typ hoppa in i köpa med rullator säkert alltså.
Det sa jag också, kommer jag ihåg. Jag kommer köra tills jag är rullator.
Sitter du här pensionerad?
Sitter du här och bara, åh, berätta mer.
Ja, så här lever igenom mig. Men för det var ändå typ så här, du hade ju nu som ett löfte liksom till dina föräldrar basically.
Ja. Men också till mig själv. Alltså, men, och ska jag vara helt ärlig så visst, jag kan sakna grejer, men jag hade nog inte gått tillbaks ändå.
Nej.
Alltså nu.
Vad är det som fått dig så här, jag har slutat for good?
Ja, för när man väl bara så här, men nu finns det no turning back. Då helt på något konstigt sätt, för det är ju också den här oron att hur ska jag klara mig om jag slutar? Jag kommer, alltså du vet, jag har liksom ingen utbildning, jag har inte allt. Alltså den här oron. Men allt löser sig ju liksom, du vet. Alltså,
ja.
Vi är ju också någonstans överlevare, alltså kanske ännu mer. Alltså man är ju så här, så att för mig det var så här, okej, det här jag kanske inte kommer vara rik, men det har aldrig varit mitt mål heller, utan mitt mål har ju liksom, varit det. Så det är egentligen samma shit.
Ja, fan vad nice.
Man måste ju våga liksom hoppa om man ska kunna flyga, om man säger så.
Självklart, helt rätt. Hur känner dina föräldrar idag, om du vill prata om det?
Ja, alltså vi är ju bästisar. Alltså,
nice. Så det, även med pappa liksom?
Ja, exakt.
Fan vad fint.
Ja, så då, jag ringer dem varje dag och de blir typ trötta på mig ibland.
Det är så.
Så okej, ha det bra. Okej, okay. men.
Ja. Men gud vad fint att höra.
Så det, men dina föräldrar vet också, eller?
Nej.
Nej, de vet inte. Nej. Nej.
Men när du berättade för dem, fanns det en del av det så bara, varför har jag inte sagt det här innan bara? Varför gjorde du? Varför väntade jag så länge? Eller,
nej.
Du är glad att du väntade så länge. Ja.
Ja, för jag hade nog inte, jag tror inte att de var redo då heller. Eller jag vet inte så här, om jag skulle varit redo, för det var ju, alltså det var ju tufft. Min pappa var ju så här, han satt ju tyst liksom. Alltså det kändes ju som en timme, jag vet inte hur lång tid, men det var ju så här tortyr. Jag bara, vad kommer han göra? Kommer han liksom kasta ut mig? Kommer han, du vet, skrika, gråta? Så kommer han liksom, alltså jag,
när du berättade, han bara satt liksom helt
tyst. Det var liksom bara, alltså,
oj, ja men så, verkligen processa informationen.
Och det var ju liksom så här, men och sen som tur är så min mamma är ju väldigt så här pedagogisk.
Så hon älskar.
Hon bara, nej. Och jag bara, pappa hatar du mig? Jag bara grät liksom så här. Hon bara, men nej, det är, man hatar inte sitt barn så här. Hon var ju väldigt så här, hon bara, nu kramar varandra. Och så kramar jag pappa så här, men han satt så här bara.
Oj.
Så, men sen dagen efter så var det ju, som om inget hade hänt liksom. Ja.
Mm. Men jag tänker att där är väl också så här, alltså en kulturell skillnad. Visst, din pappa från Iran?
Ja, exakt. Ja.
Exakt. Att det var, hade mycket med den saken.
Ja, ja, ja.
Alltså, så här.
Och bara så här, vet, vi har ju inte ens, alltså hemma, vi pratar inte öppet om sånt. Alltså, så här, vi kan prata om annat, men så här, kommer en sån här scen på tv, liksom, då är det bara byt kanal. Så här, alltså, man pratar inte om...
Nej, men visst. Alltså, det, jag tänker att det gör det också som ett så här större hopp. Typ. Mm. Alltså, jag kommer ändå från typ så här... Men relativt så här öppen.
Öppen familj. Ah,
alltså inte så här, inte uber öppen på det sättet alltså så här, men ändå liksom. Men alltså vi måste ju berätta hur du ens är i den här podden. Jag har ju typ manifestat fram dig nästan.
Ja, ja, men det är också. Ja, men det är så sjukt.
Ja, men för, alltså. För exakt för jag ja, du var ju återigen på min så här lilla lista av drömgäster, for sure. Ja, men 100%. Men och jag lyssnade på din ljudbok och under den perioden när jag lyssnade på din bok så hade jag ju Daniel, en gäst här. Och han säger bara, men jag var i New York och så kom det en svensk strippa. Och då slänger jag i huvudet och jag bara, var det svensk här? Exakt, och sen så hörde du av dig liksom.
Ja, men gud. Och för det är det sjukaste av allt. Nu måste jag berätta för er så här. Min kompis, en kompis till mig, hon skickade en video först med dig och hon influencer Antonia.
Ja, exakt.
Precis. Och då var ju då jag bara, wow, vad är det här för tjej? Vilken smart brud och liksom, gud vad jag gillade dig så mycket då. Så då började jag följa dig. Och sen hade jag gått och tänkt på det ett tag. Så jag, fan, jag borde höra av mig till henne och bara så här, se om vi ska ses och ta en fika eller något. Jag vet inte varför. Jag vill träffa den här tjejen. Mm. Alltså, och jag brukar inte tänka så där heller. Eller så här, bara random. Men så i alla fall så drömmer jag om dig på natten. Nej, det här är så sjukt. Jag drömmer att du och jag ska gå och fika typ. Och det inte finns några bord eller något sånt där. Ja, det här sa jag ju till dig. Ja. Och sen så vaknar jag och bara så här, jag borde höra av mig till henne. Och då får jag meddelande från samma kompis. Med den.
Alltså, just det, för jag gjorde ju en TikTok just på det. När jag bara så här, vad har du kosmik här?
Ja, och så hon bara, titta nu nämner hon dig. Jag bara, fan jag drömde om henne nyss. Alltså jag öppnar mina ögon, drar på mobilen och WhatsApp och har ett meddelande.
Nej men det där är det sjukaste. Alltså,
det händer inte.
Nej men det där var jättesjukt faktiskt.
Då är vi fan connected.
Ja, men 100%. We are connected. I'm in there.
Ja, vi manifesterar varandra.
Ja, vi manifesterar varandra. Ja. Men ska vi köra lite följarfrågor då? Ska vi se vad de frågar? Yes. Och för er som vill ställa följarfrågor så är det bara att följa Giggles med Wiggles på Instagram. Där lägger jag alltid ut vilken nästa gäst är. Så utöver att ni får veta innan alla andra vilken nästa gäst är, så kan ni också ställa frågor direkt till gästen i min story. Vad är din favoriträtt när det kommer till mat?
Alltså jag gillar etiopisk mat väldigt mycket, eritreansk och så.
Det är jättegott faktiskt.
Eller hur, så injera, det tycker jag.
Ja, det är fett nice. Finns det något du hade gjort annorlunda i ditt vuxna liv?
Nej.
Nej.
Ingenting, jag är tacksam för det.
Ja, fan vad nice, vad kul att höra. Har de fått mycket skit av Åke Tråk och Ulla Brittor som hennes strippjobb?
Nej, faktiskt inte någonting. Vad jag vet, alltså nej, inte alls. Utan det är mer liksom. Och även så här, du vet, jag var ju så här livrädd. För jag har ju hälften av följarskaran är ju från Iran. Så jag var ju så här, nu kommer jag bli helt cancelad där. Men till och med där så har det varit så här.
Okay.
Och även så här, du vet,
Har du mycket persiska följare alltså?
Ja, precis.
Alltså jag vet ju att du är iranier, men jag tänker för att allt ditt content är ju på typ svenska.
Ja, nu är det ju det. Ja, precis. Men jag har ju släppt lite musik där också. Alltså
okej. Okay.
Inte i Iran, men just, ja.
Okej, jag fattar.
Men just det, att man har fått stöd från så många ställen som man aldrig trodde liksom. Och även så här, män som man tänkte så här, nu kommer jag få massa snusk liksom. Men det var bara respekt för att säga, hej, tack för att du påminner mig att liksom... Jag måste bli bättre pappa för mitt... Alltså såna här.
Oh, wow.
Så verkligen så här...
Alltså av typ män som har varit på strippklubb och så. Eller som går på strippklubbar.
Jag vet inte om de har varit. Men liksom, du får en tänka till liksom, hur man beter sig. Och hur det kan påverka om man beter sig illa och så här.
Wow.
Så det var ju väldigt så här, stort för...
Ja, men det förstår jag. Så det låter jättefint ändå. Det måste ju varit en sån jävla lättnad.
Ja.
Man hör ju din musik... Jättemycket. Alltså nu när jag lyssnade och liksom när man vet att du är strippa, I'm like, oh, that makes a lot of sense. Eller hur? Du har skrivit din musik till stor del på strippklubbarna.
Ja, precis. Ja.
Vilken låt skulle du säga handlar mest? Alltså vilken skulle du bara säga, lyssna på den här om ni vill fatta hur jag känner?
Ja, alltså Cash is Queen är ju rakt av om så här de strippklubbarna.
Cash is queen. Jag älskar att den heter Cash is queen.
Ja, och för den handlar ju liksom mycket om, ja. Ja, det är det man hör. Alltså, men egentligen allihopa på olika sätt och vis. Och, där. Och vissa handlar om musikbranschen.
Mm.
Och det är också så här, man ser även på så här skivomslaget, på det första skivan, så är det så här, då är man liksom så här oskyldiga lilla Jasmin. Liksom. Sen så blev det bara på Unbreakable nästa, då är det liksom argare och så här. Så då är det så här, här har man blivit mer och mer arg på män liksom.
Som vi alla blir.
Och det har jag släppt idag. Alltså så här, men långt efter så kunde jag vara så här väldigt, jag vet inte hur du är eller så, men ett tag efter var jag väldigt så här nästan manshatande, men jag hade också inte så bra
upplevelser. Nej, såklart, exakt. Det påverkar jättemycket.
Ja, jag hade ganska mycket jobbiga upplevelser med män, alltså med pedofiler och det här som vi pratade om. Men det var också många som inte hade det. Men jag är ändå tacksam att på något sätt att det hände mycket, någon som kan ta det och liksom, vad ska man säga, filtrera ut det på ett annat sätt. Så jag kunde liksom på något sätt använda musiken som en jättebra kanal att få ut mycket så här smärta och sånt. Och, så att, ja.
Ja, men jag förstår vad du menar. Men jag menar att du beskrev, alltså, även när du var i New York och grejer, det var typ så här mycket droger och alkohol, och att det känns som att istället för att typ, att det lätt hade varit att hamna där.
Ja.
Men att du fick liksom utlopp i din musik istället.
Ja, precis. Ja. Så att jag kan ta det liksom, för att jag kan förvandla det till musiken liksom, på något sätt.
Eller hur?
Så.
Ja. Du får vandra till musik, jag får vandra till content.
Exakt.
Eller hur? Ja, oh, men super. Alltså, tack så jättemycket för att du kom hit. Alltså, det har varit sån ära.
Jag som ska tacka, kära ängel. Alltså.
Stopp. Ja, det är en full Jasmine Karas överallt. Lyssna, eller om ni har ADHD som mig, lyssna på boken. Eller köp den. Alltså, den är fantastisk. Alltså, där får ni reda på alltså, så mycket mer än vad vi har snackat om här idag. Och så här, lyssna på hennes musik. Everything, like,
gullig.
Bästa du. Tack så jättemycket.
Detsamma.
Aww. My calm.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.